Nu är jag igen på Karpstigen hos Ebbe Björkman, vars oxel håller på att vissna och bladen börjar falla faktiskt. Förra gången talade vi om Erik Axel Karlfeldt. Hans liv och diktning så där 1926-27, diktsamlingen Hösthorn. Nu hade han inte så många år kvar. 1928, vad innebar det för skalden?
Ja, det började ju faktiskt ganska trevligt för honom och Gerda. De blev nämligen inviterade till ärkebiskopen i Uppsala.
Jaha.
På middag.
Han fick åka från sin Östermalmsvåning.
Ja.
Till det lärde Uppsala.
Och då...
Kände Nathan Söderblom ärkebiskopen och Karlfeldt varandra sen förut?
Ja, de var ju väldigt goda vänner.
Ja.
Det var de ju faktiskt.
Mm.
Och då förstår du så ville han ju tvunget visa Karlfeldt och Gerda omkring där.
Mm.
Så han guidade dem först i Uppsala-domen och sen sa han, nu åker vi ut till gamla Uppsala och så tittar de på högarna där och de var i gamla Uppsala kyrka. Men du vet att när man springer omkring på det där sättet i kyrkor och så...
Kullar.
Ja, kullar, ja. Då blir man ju törstig.
Mm.
Och då gick de till Odinsborg. Och då beställde de fram alltså såna här dryckeshorn, försilvrade dryckeshorn, som då satt där och skålade i mjöd. Och de hade så trevligt. Nej, sa Söderblom, nu ska vi gå hem och ha mat. Och så åkte de hem till biskopsgården.
Mm.
De trodde ju att det var ett par stycken som skulle... utfordras där. Men det var ett 30-tal människor.
Mm-hmm.
Och hon blev ju naturligtvis...
Var hela domkapitlet församlat eller?
Ja, där var professorer och där var blivande ministrar.
Vilka då?
Ja, professorer Manne Sigband lär ha varit där och Östen Undén, unga Östen Undén lär också ha varit där.
Han var rekordung juristprofessor innan han började ägna sig åt politik och blev utrikesminister i många år.
Ja. Jo, så var det. Men det där gick ju väldigt bra. För att Gerda hade ju under 25 år liksom lärt sig hur man skulle, jag får säga, umgås med folk.
Mm.
Men om man tänker på detta så hade hon ju nu faktiskt gjort ett jättekliv från... köksbordet med sill och potatis där hemma i det lilla
torpet.
Ja, det lilla torpet. Och
i Husby Sjutolta.
Ja.
I Sörmland.
Nej.
Det är Uppland kanske.
Det är Uppland, ja. Och hamnar då alltså på ärkebiskopsgården i Uppsala.
Vilken av professorerna hade Gerda som sin bordskavaljer?
Ja, eftersom att han var ju dock, Karlfeldt var ju dock ordförande i den svenska akademin. Han var ju sekreterare där. Då var väl han högst i rang, så han hade väl naturligtvis biskopinnan till bordet.
Och Gerda hade ärkebiskopen?
Det förmodar jag, ja. Så var det på okay. Det sättet.
Mm.
Ja, sen lite längre fram på året så blev de inviterade till ännu en fin middag, nämligen hos självaste kronprinsen.
Den blivande Gustav den sjätte Adolf.
Ja, det var det ju.
Mm.
Men när Gerda, hon var ju så nervös för detta så att hon ville inte följa med, utan Erik Axel Karlfeldt fick gå ensam.
Alltså, de manliga potentaterna klarade hon, men inte de kungliga.
Nej. Hon var så nervös, stackars Gerda.
Mm.
Ja, sen var det ju dags att göra en utfärd lite längre bort. De hade ju åkt tillsammans till Danmark och de hade åkt tillsammans till Paris. Hade de ju varit.
Det berättade de förra gången, ja.
Mm.
Det är typiskt när man kommer upp i pensionsåldern att man börjar röra på sig i allt vidare kretsar.
Men nu ville de åka till Italien.
Mm.
Så de tog sig dit och de besökte Verona. Och så besökte de Venedig. Och de gick omkring där på Markusplatsen bland alla duvorna. och det var tusentals duvor där. Ja, vad sa du?
Ja, som flaxade upp när paret Karlfeldt kom dundrande över Markusplatsen.
Ja, det är mycket egendomligt att se på alla dessa fåglar. Ja, sen gick de ju naturligtvis in i Markuskyrkan, mörk och dyster som den är. Och sen besökte de naturligtvis Dogepalatset. Och
med de där läskiga kamrarna, blykamrarna.
Blykamrarna, ja.
Var det tortyrkamrar?
Ja, det var det. Fängelser.
Doge.
Dodge.
Ja, Dodge. Låter som en amerikansk bil.
Ja, det betyder ledaren kan man säga.
Ja, just det. Mussolini kallades för Il Duce.
Duce, ja.
Vad gjorde du med Verona? Var de två älskande i Verona? Eller vad?
Ja, de spelade väl Romeo och Julia där, kan jag tänka mig.
Ja, det tror jag var bara en intelligent gissning om jag får göra en invändning.
Sen så tyckte de nog att de skulle åka till Bologna. Och sen så tyckte de att de skulle åka till Florens, Firenze. Och där, förstår du Åkesson, där promenerade de längs floden Arno. Mm. Och det var så vackert. Och de promenerade över Ponte Vecchio. Och de gick in i Uffizierna.
Vad är Uffizierna för något?
Ja, det är gamla byggnader. Det kommer ju utav latinets officium.
Ja. Jag väntar lite. Mm. Är det samma... Är det från detta ord officium som officiell, officiös och sånt här? Office, official stammar. Ja.
Det är ju ämbetslokaler.
Jaha.
Var det från början.
Men det låter ju tråkigt att besöka ämbetslokaler.
Men nu var ju de ämbetslokalerna på 15- och 1600-talet. Sen blev det ju faktiskt ett ställe där de samlade väldigt fin konst.
Jaha.
Och där såg de här gamla tavlorna, Venus födelse och våren, vet Botticelli, va? Han hade ju målat dem. Och sedan så såg de ju också, till och med såg de, och naturligtvis de flamländska målarna såg de, där fanns Rubens och allting. Mm. Fast han var väl inte flamländare kanske, men där fanns till och med Carl Larsson representerat.
Mm.
Och det tyckte jag alla var väldigt spännande.
Mm.
Ja, sen måste de ju ha mat och så gick de till någon fin restaurang och Karlfeldt talade ju italienska att han kunde, och han kunde tala med kyparna där så att de tyckte att han var en riktig maestro. För det var han ju.
Det måste ha varit väldigt trevligt för Gärda då. Ja. Karlfeldt hade ju varit flera gånger tidigare i Italien, va?
Ja, det hade han.
Mm.
Nå, de måste ju också sitta på Medelhavet så de åkte till ett ställe där söder om Genua. Och där promenerade de på stranden i Santa Margherita och de gjorde utflykter och hade så trevligt. Men sen så...
Badade de inte?
Nej, Gerda tyckte att han skulle vara försiktig med det där, för du vet ju, han hade ju sina svaga luftrör och hjärtat som inte var riktigt som det skulle, så han fick inte bada för Gerda, han fick inte bli förkyld.
Men Medelhavet är ju så varmt.
Ja, inte i april.
Jaha, ja, då är det kallt, ja.
Mm. Sen åkte de hem till Stockholm. Och detta år hände någonting.
1928.
Ja, ytterligare som var tragiskt, nämligen Wilhelmina Tisell, hans amor från 90-talet, hon dog. Och
vänta nu lite, det var hon som var gift med majoren Tisell i Värmland.
Ja, det var det.
Och som Karlfeldt hade någon slags affär ihop med.
Ja.
Men det blev ett snöpligt slut, va? Tisell, han hann upp de båda älskande när de var på väg till Stockholm.
Ja, i Deje.
Och i Deje. Mm. Och tog tillbaka sin hustru.
Ja.
Och sen var det slut med det.
Ja, det var det. Men till henne har jag skrivit en hel del.
Uh-huh.
Du läste, vill jag minnas, en dikt som heter Du ler. Och det är ju skrivet till henne. Men så skrev han ju en dikt som heter Irina. Och den hade ju Fröding synpunkter på. Därför att han tyckte inte den skulle heta Irina. För att folk kunde känna igen då Wilhelmina Tisell.
Hur går den då?
Ja, hon vill ju egentligen komma därifrån, Wilhelmina. Så skriver han så här: vägen är grå och skyarna gå, o Irina. Vägen är vild, av dunklet och skurarna stängt. Hur vill du gå på fötter så späda och fina, tyngd av din sorg, de farliga stigarna slängd. Världen är kall, dess glädje är all för Irina. Tyst är var röst som skallade där av ditt lov. Var vill en hind i klyftan där vargarna grina? Vad är narciss i tistlarnas konungahov?
Wilhelmina Tisell, hon levde sen frånskild och ogift.
Ja, det gjorde hon. Ja, det gjorde hon. I ganska små omständigheter till och med.
Var det hon som var född Hammarskjöld?
Ja, hennes bror var ju Hjalmar Hammarskjöld.
Var det små omständigheter det?
Och hennes brorson var Dag Hammarskjöld. Så att det var ju ett fint sällskap Carl Fett hade kommit in i.
Bonsonen från Dalarna.
Ja. Mm. Det var Irina detta. Sen har vi ju tidigare läst i Passionsveckan. Så den ska vi kanske idag hoppa över. Eller vill du att vi ska ta...
Jag tycker att i slutstroferna finns det rader som är värda att upprepa sig.
Ja, han tänkte ju väldigt mycket på henne under åren. Och då kan man ju tänka sig att han sitter där i sin kammare och tänker tillbaka. Så skriver han så här: du är alena, liksom jag du sitter och ler mot aftonstjärnans fjärran glitter och tyder suset av alla vindar himlens oro fött. Och sen slutar han dikten så här: men jag har glömt var harmens tår jag gråtit och slagen som jag fick har jag förlåtit, och jag kan tacka för all vår fjärran döda kärleks skull. Så han var ju nog ganska fäst vid denna...
Gick han på begravningen, vet du det? Han ville mina till cell 1928. Då var de båda i 60-årsåldern. Hon kanske var äldre än han förresten.
Ja, hon var några år äldre, ja.
Karlfeldt var 64, ja. 1928.
Det är väl tveksamt om han gjorde det. Mm. Han fick kanske veta det långt efteråt. Ja, sen har vi ju ytterligare dikter som vi kanske skulle titta på där i Hösthorn. Och jag vet en dikt som du är särskilt förtjust i. Det är ju den här Subluna.
Jajamän. Och om jag inte är fel underrättad, du vet vad Tyresradion tar reda på saker, så har just den Karlfeldt-dikten Subluna spelat en stor roll. För att du blev så intresserad och så småningom en riktig Karlfeldt-expert, Ebbe Björkman.
Ja, det var ju, det var ju faktiskt för 25 år sedan jag råkade höra någon som uppläste i radion den här dikten, Subluna. Och jag tyckte faktiskt att den var väldigt fin. Så att det gjorde ju att jag blev intresserad av Karlfeldt och ville veta lite om honom och sedan läsa ytterligare utav hans dikter.
Första strofen.
Det här Subluna.
Betyder på latin?
Ja. Under månen. Det var ju så att i forna dagar så fanns det ju två sfärer. Dels fanns den här jordiska sfären och dels allt det som fanns utanför. Och det som är Subluna, alltså under månen, det är ju jorden helt enkelt.
Men Karlfeldt har använt månen i många dikter.
Ja, han var väldigt förtjust i månen. Och då talar han om här att han älskar under månen, Subluna Amo, och han dricker under månen, Subluna Bibo.
Subluna Canto.
Han sjunger under månen.
Nej, men det går så här: Subluna Canto, mörk är min sång. Subluna Bibo, mörkt är mitt öl. Ja. Subluna Amo, mörk är min brud.
Ja.
Subluna Vivo, mörkt är mitt liv. Och sista strofens början. Subluna morior, mörk i min grav.
Ja. Den går ju faktiskt i moll.
Ja, verkligen.
Kan man säga.
Läs första strofen åtminstone, det hinner vi.
Subluna amo, mörke min brud, brinner i bruna kvällar, dansar i månglitterskrud, doftar som nattglim under en kornblixtsky, svalkar som morgondagen, växlar som nedan och ny.
Ja, det är bra. Mm.
Det var Subluna. Sen har vi ju en dikt som faktiskt är egentligen ganska märkvärdig. Och det är den sista dikten i Hösthorn. Vi kommer ihåg den första dikten i Hösthorn hette ju faktiskt Hösthorn.
Mm.
Mm. Och den sista, och det var ju ett instrument.
Mm.
Och den sista dikten i Hösthorn, det handlar också om ett instrument.
Mm.
Nämligen en orgel, vinterorgel.
Då var det ännu kallare.
Ja.
Då var det vinter.
Ja, och den är ganska märkvärdig därför att han ser hela jorden här som vi lever i som ett tempel. Och sen så har vi ju atmosfären, luften, det ser han som en orgel. Och den kan ju då blåsa med olika kraft. Och dessutom så beskriver han ju då årstiderna. Han börjar att beskriva senhösten kan man säga. Och sen beskriver han, kommer han fram till julen och sen så är det frågan om vintern och slutligen så kommer han fram till då våren igen.
Jaså,
mm.
Så den har ett lyckligt slut.
Ja. Ska vi ta någon strof där?
Ja, tack, hemskt gärna.
Mm. Vinterorgel. Ditt tempel är mörkt och lågt är det svalv all helgona dag. Där slocknar sommarens hymn som ett skalv av klämtande slag. Sin mantel river den svarta sky och lundarnas bleknade trasor fly.
Mm-hmm.
Nu höves ej lövens lösa lek, ej susande äng. För svag är den saviga bågen, för vek är blomstersträng. Men furan på höjd och granen i dal, det ljuda alltjämt som en sträv principal. Cecilia stämmer sitt instrument till Guds advent. Här kan man ju undra, Cecilia, vem är det? Jo visst, Cecilia är ju ett helgon som då, ja, det är ju kyrkomusikens och orgelns skyddshelgon.
Vad säger du?
Den heliga Cecilia. Jaha. Ja.
Mm. Mm.
Och sen kommer vi längre fram till lackar mot jul. Nu ligger det stora tempeltun som en liljevret. Drag an registern, drag dov bordun, drag gälltrumpet. Stäm upp för din konung, du stämmornas mö. Han kommer på gången som flingor beströ.
Mm.
Sen kommer ju den förskräckliga vintern och där är ju en strof där vi får uppleva riktigt hur det kan blåsa. En fimbulnatt som i heden hös med bävan jag hör när svällaren öppnas och blästern går lös ur flöjtverk och rör. Det skallar basun som i hålig trä av knäckta ekar som sjunker på knä och stämmor dansa i vild mixtur som rykande ur. Där är vintern. Men efter alla vintrar så kommer ju våren. Och denna strof som nu kommer tycker jag är den finaste av allihop. Jag vill gå ut en violbrun kväll bland isig björk och höra den strykande violoncell som sväller mörk. Och jag vill höra i fastlagskoral det växande visslet av salsional.
Var det ett nödrim eller var det salsional?
Salix, det är ju säljen och man gjorde ju säljpipor.
Ja, det gjorde vi när vi var grabbar uppe i Norrland.
Och till och med i Orglarna där uppe i Norrland så fanns det säljpipor.
Jaså, det var väl några vandringslegender som gick i trakten av Eslöv kan tänka.
Ja, så kommer ju våren.
Råttfångaren Hammeln har du lärt mig. Han använde säljpipan när han fördrev råttorna och dränkte dem.
Ja. Mm. Och i samband med våren så kommer Maria skär av sol på skarens glans och fäster kring skogens mörka kjol en hasselfrans och säger, systra, det töar från kvist. Nu vila, du vita organist. Av musikanter ett brokigt band styr upp mot vårt land.
Ebbe Björkman läste ur Karlfeldts dikt Vinterorgel. Det finns en annan dikt som väl är, när han faktiskt tänker på Gärda, som man tycks ha ägnat mer och mer tid och ömhet. Och det är ju den här Änklingen, va?
Ja.
Man kan ju kan du läsa någonting där? Nu börjar tiden att bli kort.
Man kan ju tänka sig det att han tänker tillbaka på deras samvaro.
Mm.
Och då skriver han så här. Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord så, som låg mig på hjärtat och gnagde och malde. Du sträv, sinta dotter av den sträva jord. Kan hända det löst, det band som oss kvalde. Och så slutligen, vi gingo på varsin sida av en ström som allt bredare lopp mot det ändlösa havet. Emellan oss fladdrade en trött flugen dröm om det stora vi dräpt som vart i tysthet begravet.
Början på denna Karlfeldtsdikt Änklingen. Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Det blev ju aktuellt i förra årets bokflod.
Ja, det. Karin von Sydows bok, den heter just så.
Och handlar om Gerda och Erik Axel Karlfeldt.
Ja, det gör det.
Och författarinnan var släkt med Karlfeldt, ja.
Ja,
mm.
Det var.
Men nu är det nästan slut på Karlfeldts liv.
Ja.
1931. Mm. Så klämtar klockan, va?
Ja. Då kommer de ju kommer fram till påsken. Och påsken var ju alltid en högtid då de ängslades. Därför han hade ju varit så sjuk 1913. Och nu kom denna påsk 1931.
Vad är det för liten bok du har där?
Ja, det...
Vänta, jag måste avslöja det här för lyssnarna. Och kära någon, Almanack 1931.
Ja.
Carl Lundin, Kattarp, telefon 19. Ja. Kattarp är en förort till Eslöv, må hända.
En av de mindre, ja.
Alltså.
Jo, man tittar i den här almanackan så ser man ju då att den där påsken, den infaller kring den 5 april.
Jaha.
Och det var just då han blev så förskräckligt sjuk. Och det var ju faktiskt så att han blev sämre och sämre. Och strax efter påsk, nämligen onsdagen den 8 april, klockan 1 på natten var det förresten, då dog Erik Axel Karlfeldt.
67 år gammal.
Ja. Och det var då på i hans hem på Östermalmsgatan.
Mm.
Ja, då dagen efter så kom ju då alla människor dit. Släkt och vänner. Och sedan så gick det ju ett begravningståg till Storkyrkan.
I Gamla stan.
I Gamla stan, ja. Och där var ju...
Han begrovs inte uppe i Dalarna alltså?
Jo.
Alltså?
Mm. Men jordfästningen skedde i Storkyrkan.
Jaha.
Och officianter där, det var faktiskt det Oskar Hansson, den präst som hade vikt en gång Gerda och Erik Axel.
1916 eller 18 eller sånt där. Ja.
Men den som skötte själva jordfästningen, det var Nathan Söderblom.
Som året innan hade blivit fått Nobels fredspris faktiskt för sina ekumeniska ansträngningar att försöka samla olika kristna riktningar.
Ja.
Men du, Nathan Söderblom, han hade inte långt kvar själv va? I april 1931.
Han var 3 månader kvar att leva.
Ja, han dog i juli.
Mm, tror jag.
Aha.
Och han läste där en dikt som Karlfeldt hade skrivit. Som han hade skrivit då ett par år innan. Och det är faktiskt en dikt som kom in i psalmboken 1937. Och den heter Saltare och Lyra.
Finns psalmen kvar i moderna psalmböcker?
Nej, den har de plockat bort.
Jaså?
Mm. Den låter så här. Snabbt jagar stormen våra år som skyar över hav. Knappt tändes år din blida vår, så bleknar glansen av. Din sommarblomstring är sin kos, ha tack för vad du gav. Om och du endast gav en ros att lägga på en grav. Och så till slut så kommer ju en riktigt religiös strof, får mm-hmm. man säga. Giv oss en härd att njuta vid av vårt beskärda bröd. Giv oss ett bröst att luta vid när glädjen vänds i nöd. Giv oss en tro att sluta vid tryckt i den mörka död.
Men var begrovs Karlfeldt någonstans?
Jo, sen så dagen efter så lastades hans kista på en granrisprydd vagn som for upp till Dalarna.
Vad då för slags vagn? Inte hästdragen väl?
Nej.
Tåg?
Det var per tåg.
Ja.
Och då for han tillbaka till sin hembygd och han begravdes på Fulltjärna kyrkogård den 12 april 1931.
Mm. Jaha. Och vänta nu lite. Samma år då, 1931, så bestämde Svenska Akademin, som Karlfeldt hade varit ledamot av i 4 decennier, va?
Ja.
Att han postumt skulle få Nobelpriset. Det var 31.
Ja, de kunde ju inte bestämma att han postumt skulle ha Nobelpriset, för han var inte död. Han fick nämligen reda på att han skulle få Nobelpriset.
Menar du?
Just till påsken när han låg så där sjuk.
Det var så dags då?
Ja, så dags då. Och då säger Gerda det. Nu vill du väl i alla fall inte avsäga dig Nobelpriset den där gången? Nej, sa han. Denna gången så ska jag ta emot det.
Ja, så.
Mm. Men han dog några dagar senare. Men det tilldelades honom postumt. Och sedan fick Gerda ju väldigt stor nytta av de pengarna.
För hon skulle leva i ytterligare 50 år.
Ja.
Dog 1981.
Ja, skulle hon göra.
Slutorden, Ebbe Björkman.
Mm.
I Karin von Sydows Karlfeldt-bok som kom ut i fjol. Hur lyder de?
Ja. Med avskedet på Fulltjärna kyrkogård. Den 13 april var det faktiskt, 1931, var för Gerda ett 30-årigt liv tillsammans med Erik Slut. Det hade varit ett liv i storm och nöd och kamp i en enda veva, men också mycket kärlek och varm omsorg. Detta livets gemenskap i glädje och sorg var slut, men Gerda skulle leva i 50 år till. I tankar och handling leva nära sin Erik Axel.
Tack Evy Björkman för del 12 av Erik Axel Karlfeldt, och det var också den sista delen.